Ska vi göra så att vi står upp en gång till, så får vi lite blod både i benen och i hjärnan. Det kan vi behöva. Eller kan ni behöva nu när jag ska predika. Och medan vi står upp så skulle jag vilja läsa ett par av de verser som Ida läste som inledning på den här gudstjänsten, som är min predikotext. Men jag vill bara upprepa några av dem. Ty av nåd är ni frälsta genom tron. Inte av er själva. Guds gåva är det. Det beror inte på gärningar. Ingen ska kunna berömma sig. Vi är hans verk, skapade genom Kristus Jesus till att göra de goda gärningar som Gud från början har bestämt oss till. Herre Jesus, vi ber att du kommer med din helige ande rakt in i vår gemenskap. Att du gör ditt ord levande. Att du gör ditt ord verksamt i våra liv, Herre. Att det inte bara är någonting vi lyssnar på, går härifrån och glömmer, utan det är någonting som får landa i våra liv och väcka en tacksamhet mitt i den vardag som vi har med barn, med jobb, med familj, med sjuka anhöriga. Mitt i detta, Herre, behöver vi tilltalet utav dig. Jag ber att den här stunden, den här gudstjänsten, skulle få väcka dig i våra liv. Amen. Varsågoda och sitt. Jag nämnde att, och jag ser att Annette Sedin också är här. Hon och jag kom hem igår kväll från konfalägret. Och igår på vårt första läger så jobbade vi med broillustrationen. De flesta av er kanske känner till den, broillustrationen. Varför behövde Jesus egentligen dö? Och vad betyder korset för oss? Och vad gör skillnaden? Och man fick jobba med det hela eftermiddagen igår, konfirmanderna. Och jag skulle vilja att du ser den här predikan som en broillustration för vuxna. För det är precis vad det är. Under höstterminen här i församlingen så arbetar vi med gåvorna. Och härom söndagen så predikade jag om den gåva som Paulus uppmanar alla kristna att söka, helst av allt, nämligen profetians gåva. Och som jag läser Paulus så handlar profetians gåvas försteg, eller hur vi nu ska uttrycka det, framför de andra gåvorna, om att den gåvan tydligt avslöjar människors behov av Gud. Detta något enda som vi som människor ständigt glömmer. Jag behöver Gud. Jag behöver dig, Gud. Jag behöver inte Gud för att han ska ge min tillvaro en ljusare inramning. Eller skapa mening med livet. Eller för att jag ska få hjälp i tunga stunder. Utan jag behöver Gud för att utan Gud så är livet inget liv. Livet är död, förruttnelse, avsaknad av liv. Det är ju inte så att livet en människa utan Jesus lever är ett liv bestående av helvetiska stunder staplade på varandra. Och att livet som vi, som jag, en människa med Jesus lever, är ett liv med himmelska upplevelser på rad. Så fungerar det ju inte. Det resonemanget har en helt annan nivå. Jag och min bästa kompis Tobias, vi älskade att som barn och tonåringar för den delen också leka vid vatten. På vårarna vid vårfloden så tog vi våra luftmadrasser och så åkte vi ner för Voxnadalsforsen i en hejdundrande fart. Någonting som jag aldrig skulle våga göra idag. Vi byggde vattenhjul, vi gjorde dammkonstruktioner. Men helst av allt, allra roligast, var det att leka med vatten och is. Ja, det är några av er som jag ser det glöder till i ögonen. Ni har också gjort det här. I en av våra så kallade pissbäckar hemma i Hälsingland så skulle jag och Tobias en vår hjälpa sommaren på traven. Vi hackade loss isflak för att få dem att liksom flyta med bäcken. Knackade med stenar, vi kämpade med grenar, vi stampade med fötter. Men så var det ett rätt så stort isstycke som liksom vägrade släppa taget om marken. Så efter en stund så fick jag den briljanta idén att ställa mig på det isstycket och hoppa jämfota. För att med min tyngd om möjligt få det isstycket att lossna. Jag for givetvis ner i vattnet och var på väg att dras med i den ganska strida strömmen. Vi hade ju bara knackat ett litet hål. Resten var isbelagt. Och jag var på väg med kroppen under isen där jag hade hamnat och helt obenägen att kunna ta mig upp givetvis. Men som tur var, när isstycket släpper taget, jag halkar i, så har Tobias väldigt snabba reaktioner. Han greppar mig blixtsnabbt, får tag här i jackan. Han orkar liksom inte lyfta upp mig, men han håller emot så pass mycket att jag får någon slags balans igen och får tag på iskanten och kan själv hålla emot så att jag inte åker under. När jag kommer upp igen så småningom ur den här pissbäcken så är allting på kroppen helt dyngsurt utom en bit av kanten här på mössan. Det var det enda som var torrt. Jag var ju på väg att drunkna, så enkelt var det. När jag sen kom hem igen till mamma så var det andra gången på samma dag som jag var på väg att dö. Jag, Tobias och isbäcken. Jag tycker att det är en målande bild av vad frälsningen faktiskt innebär. Utan räddning är jag obönhörligt på väg att drunkna. Under mina ungdomsår så fanns det ett fenomen som jag kom att kalla för gospel night kristendom. Det var ju så på den tiden att var gång man fick för sig att man skulle göra något lite extra för ungdomarna så anordnade man en gospel night. Kom ofta någon halvsunk i kör från Småland och sjöng av hjärtats lust. Men hela det här gospel night-konceptet byggde på att man emellan sångerna lät medlemmarna i kören vittna. Alltså berätta om sin tro på Jesus. Det var en del av hela det här konceptet. Och det som fick mig att redan som ung, som tonåring, reagera, det var innehållet i de här vittnesbörden. Det fanns en slags outtalad policy att de här vittnesbörden skulle utmåla livet som kristen som ett liv med himmelska stunder i en hög som bara las på varann. Följaktligen hade ju inte en enda av dem som vittnat någon gång en sekund ångrat att de tog emot Jesus i sina liv. Och skulle vi som lyssnade också vi ta emot Jesus i våra liv så skulle våra liv få en helt annan mening, lycka, se allt mer ljusa ut. Var jag en av dem som vittnade på Gospel Nights? Ja, givetvis. Det var en anledning att jag var med i kören. Det var att få vittna ibland. Jag kan personligen intyga att det var ingenting fel på viljan i de här vittnesbörden. Faktiskt inte heller när jag tänker efter på vittnesbörden heller. Det som gjorde Gospel Nights till den vattniga soppa det många gånger var predikan. Som i grunden bara var en förlängd variant av vittnesbörden. Kanske egentligen var det inte heller predikan som sån som faktiskt vattnade ur det kristna budskapet för oss ungdomar. Utan det var alla dessa predikningar när man adderade dem på varann. Gospel night efter gospel night efter gospel night. Man kan sammanfatta alla de här predikningarna ungefär så här hörde jag det. Kom till mig, kom till Jesus så blir ditt liv ljust. Och han skapar mening med ditt liv. Och han hjälper dig i svåra stunder. Det var budskapet. Återigen, det är inget fel i det som sägs. Visst talar Bibeln om att för den som följer Jesus finns det en salighet att få som övergår alla denna världens skatter. Eller hur? Visst talar Bibeln om att livet utanför Jesus saknar mening på djupet. Visst är det så att för den troende människan finns det någonting som bär också igenom de svartaste och mörkaste stunder som livet kan erbjuda oss. Visst är det så. Men problemen med Gospel Night-kristendomen som också finns i vår tid och presenteras ifrån flashiga talarstolar är inte vad som sägs, utan vad som inte sägs. På frukten känner man trädet, säger Jesus. Bibeln är aldrig någonsin intresserad av hur saker och ting verkar vara. Vilket sken som ges eller vilka tillfälliga framgångar som nås. Bibeln är alltid intresserad av en enda sak. Och det är frukten i en människas liv. Alltså hur det faktiskt står till. Inte hur det verkar stå till. Frukt måste få ta tid att växa. Och god frukt växer bara ur ett gott träd. Vad frukten blir av det man säger. Men också vad frukten blir av det man inte säger eller gör. Alltså jag kan tala om kärlek på ett kärlekslöst sätt. Och det är väldigt lätt att gissa hur frukten kommer att bli. Jag kan tala om nåd på ett nådlöst sätt. Och det är lätt att gissa hur frukten kommer att bli. Jag kan tala om sanning på ett lögnaktigt sätt. Och frukten kommer att bli osann. Och det här har varit som en börda, det måste jag erkänna, för mig den senaste veckan. Hur ska jag kunna tala om denna Guds stora kärleksgåva? Utan att bli kärlekslös. För denna tunga glädjesanning, det budskap som vi i kyrkan har, som ingen annan har, frälsningens gåva, har ofta burit med sig ett mörkt stråk av hot och ofrid. Det som jag som tonåring reagerade över, då utan att riktigt kunna ta på det, var det som aldrig sades. Det sades aldrig, som jag upplevde det, eller visades för oss ungdomar, att en kristet liv, ett liv som en kristen, stundtals är en enorm kamp. Både mot frestelser och mot tvivel och otro. Det är det kristna livet. Det framgick aldrig någon gång att en kristen inte går omkring med ett happy smile dagarna ända. Den också som kristen får jag sörja. Det framgick aldrig, som jag hörde det, att en kristen faktiskt var en människa. En helt vanlig liten människa. Med alla helt vanliga små problem. Alla människors behov, drömmar, problem, lustar, glädjeämnen, sorger och besvär som alla andra. Det fanns en ärlig, stor längtan efter att vinna människor för Jesus. Men det sades aldrig att den avgörande skillnaden mellan en människa som hör Jesus till och en som inte gör det. Det är den Paulus talar om. Inte det lätta livets teologi. Kom till Jesus så blir allt bra. Utan han talar om själva livets teologi. Utanför Jesus finns inget liv, säger Paulus. Han säger inte att den som kommer till Jesus får det bättre. Paulus säger att utan Jesus finns inget liv. Ni var döda, läste Ida i början av gudstjänsten. Ni var döda genom era överträdelser och synder. Den gång ni levde i dem på denna tidens och världens vis. Sådana var vi alla en gång. Då vi följde våra mänskliga begär och handlade som kroppen och våra egna tankar ville. Och av födseln var vi vredens barn. Vi som de andra. Men Gud, som är rik på barmhärtighet, har älskat oss med så stor kärlek att fast vi var döda genom våra överträdelser, har han gjort oss levande tillsammans med Kristus. Ty av nåd är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det. Frälsningen är en gåva. En Guds goda gåva. En gåva som inte beror en millimeters skvatt på goda gärningar, påklistrade leenden eller en lyckad fasad. Det är en gåva där ingen, inte ens den mest häpnadsväckande farisé, ska kunna berömma sig. Av alla de gåvor som finns att få, så är detta den stora gåva församlingen har att förvalta och bära med sig in i en döende värld. Frälsningens gåva. Att man får gå från liv, från död till liv. Att Jesus Kristus genom sitt verk på korset gav människan möjlighet att bli levande. Jesus räddade oss ifrån att drunkna, om du så vill. För det är så att Guds goda skapelse har förvrängts. Det är det som har skett med oss människor, ja, hela skapelsen. Guds goda skapelse har förvrängts till att bli någonting annat än vad det var tänkt. Med Paulus terminologi så har vi gått från liv till död, från Guds makt till Satans. En genomgående förruttnelseprocess har börjat härja Guds goda skapelse. När jag och Mia förra hösten kom till vårt kära torp uppe i Ockerbo, vi öppnade dörrarna, så slogs vi av en odör utan dess like. Det var toalettstank och död. Det var svårt att riktigt greppa vad det var. Det luktade fruktansvärt illa. Vi vet fortfarande inte riktigt vad det berodde på. Men den troliga förklaringen var att något litet större djur, typ en katt eller en grävling eller så, hade gått under huset och lagt sig och dö. Det var stanken av förruttnelse som slog emot oss. Den där stanken förstörde en hel del av vårt besök, kan jag säga. Den frid som annars kännetecknar torpet byttes ut mot en del ofrid. Och du kan tycka att bilden av ett ruttande djurlik är väl magstark. Men det är precis det som händer med oss människor, av hela skapelsen. I samma ögonblick som mänskligheten gick ifrån liv i Edens lustgård, alltså den eviga tillvaron utan död i Guds omedelbara närhet, till död, utestängningen från lustgården, den tillvaro vi just nu lever i, så startade en förruttnelseprocess. Syndens effekt på allt levande är nedbrytande. Synden luktar illa, den vill inget annat än illa. Synden har den konsekvensen att den leder till död. Alltid till död. Inget annat än död. Det är syndens konsekvens. Paulus säger syndens lön är döden. Men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre. Lägg märke till att lönen för synden är döden. Lön får man efter uträttat arbete. Det står inte att syndens straff är döden, utan i och med synden så sätts människan att vandra på en väg som leder till förruttnelse och död. Man kan säga att ju mer synden får fritt spelrum, desto mer illa luktar den, desto mer stinker det. Jag såg här om veckan på SVT en dokumentär om hur organiserade ligor fraktar kvinnor, ibland så unga så att de snarare skulle kallas barn, ifrån Moldavien, Europas fattigaste land, till rikare länder i Europa, och där tvingas kvinnorna in i prostitution. Alltså, synden stinker. Och jag hoppas att ni allihopa har sett Lukas Moodyssons fruktansvärda film Lilja Forever, som handlar precis om det här. Jag såg den filmen med samma avsky och stank i mina näsborrar som när jag och Mia kom och öppnade torpet, kände döda djur stinka. Synden luktar illa, den vill inget annat än illa och den leder bara till död. Och jag vet, jag känner doften. Den finns i mitt liv. Den finns i ditt liv. Alla har vi syndat och gått miste om härligheten. Och det är här Jesus kommer in. Som en jag, en ruttnande syndare, Patrik Forsling, behöver Jesus som den drunknade behöver livbojen. Jag behöver inte Jesus främst för att ge min tillvaro en ljusare inramning. Jag behöver inte Jesus för att skapa mening med mitt liv eller för att få hjälp i tunga stunder. Allt detta är bara positiva bieffekter. Men det är inte själva poängen. Jag behöver honom för att utan Gud så är livet jag lever inget liv. Det är bara en färd mot död. Givetvis kan människor leva bra liv utan Jesus. Det är inte det som är poängen. Det är något fundamentalt viktigare på spel här än välmående, framgång, lycka, hälsa. Det är våra liv det handlar om. Våra eviga liv. Paulus säger att fast vi var döda så har han, Jesus Kristus, gjort oss levande. Några versar innan det som Ida läste som inledning på gudstjänsten så säger Paulus hur väldig hans styrka är för oss som tror. Lyssna nu, samma oerhörda kraft som han med sin makt lät verka i Kristus när han uppväckte honom från det döda och satte honom på sin högra sida i himlen. Paulus jämför kraften bakom denna förändring hos en kristen människas liv från död till liv. Det som sker i den människa som säger sitt ja till Jesus. Han jämför den kraften med den kraft som uppväckte Jesus från det döda. Det händer någonting verkligt, kraftfullt, helt avgörande, någonting fysiskt i och med den människa som säger ja till Jesus. Någonting verkligt händer. Det är inte så att vi får en förändrad känsla. Utan det händer någonting i oss. Det ruttnande börjar helas. Kristi uppståndelsekraft tar sin boning i våra liv. Frälsning är ingen insikt, det är ingen kunskap, utan det är vad ordet säger, frälsning. Vi börjar inte förstå någonting bättre. Vi börjar inte främst få det bättre. Vi blir räddade. Vi som var bortom räddning, på väg att drunkna, blir räddade. Frälsa i grekiskan, sozo, betyder att göra frisk, eller att återställa till det normala. Den dagen vi säger ja till Jesus i våra liv så låter Gud samma oerhörda kraft verka i oss som han lät verka i Jesu uppståndelse. Den förruttnelseprocess som Bibeln säger startar med synden kan inte bara bromsas utan den kan helas. Den kan läkas. Att göra frisk betyder frälsning. Vi går från död till liv. Jesus frälser oss från våra synder. Det allra sista. Den här läkningsprocessen får oss inte bara att sluta dofta. Utan det får oss människor dessutom att dofta gott. Det är inte mitt uppdrag. Det är ingenting jag kan berömma mig över. Utan det är min gåva. Guds goda gåva. Frälsningens gåva. Paulus skriver i andra Korintierbrevet 2:15. Ty till Guds ära är jag en Kristus doft bland dem som räddas och bland dem som går förlorade. En doft av död till död för dem som går förlorade, av liv till liv för dem som räddas. Amen.